Då hoppas jag att kaffet smakade gott och nu är vi tillbaka med nästa föredrag som vi ska tala om Bibelns lära om kyrkan. I den brittiska veckotidningen The Spectator så hade man en presentation av en analys där man tog upp hur det ser ut i de nationella kyrkorna i Storbritannien. Och precis som i Sverige så imploderar många kyrkor, det vill säga de sprängs inifrån. Med nuvarande minskningstakt av antalet besökare i de traditionella kyrkorna i Wales, Skottland, Storbritannien eller England så kommer kyrkorna gradvis att stängas ner med början år 2030. Och förmodligen så säger man att på 2060-talet så firar man sin sista gudstjänst. I 1000 år har det byggts kyrkor, i över 1000 år. Men kommer framtiden att de står där som ett vittnesbörd från en svunnen tid? De har samlades innanför murarna. Bibeln säger ingenting om något slutdatum för kyrkan, utan den kommer att äga rum in till den dag då Jesus kommer tillbaka för att hämta hem det sina till himmelen. Vad lär nu Bibeln om kyrkan? David Hedegård, en av grundarna till stiftelsen Biblicum, han svarar på frågan: vad förstås med kyrkan? Han skriver: om man slår upp Nya testamentet så gör man en upptäckten att ordet kyrka inte förekommer i vår bibelöversättning. Den gode Hedegård, han hade helt rätt. Grundspråkets ord, ekklesia, kommer av ett ord som egentligen betyder utkalla. Eller ekkaleo på grekiska. Kallad ut ur. Vadå? Ut ur den här världen. I det profana språkbruket så kunde ekklesia användas om en folkförsamling i en grekisk stad där en budbärare kallade männen ut ur husen och hemmen för att överlägga om stadens angelägenheter. I Gamla testamentet så finns det ord ur vilket ekklesia är härligt, nämligen kahal. Det ordet, det brukas om Israel, om Guds egendomsfolk. Alltså om Israels barn som vi just hörde i första föredraget under ökenvandringen. Därför ett viktigt första påstående är, eller en dogm. Kyrkan är inte byggnaden. Det är Bibelns tydliga och klara undervisning. Vi ska i 10 punkter ta upp frågor kring kyrkan. Kyrkan, säger vi för det första, är Guds familj. Vilka är de människor som Gud har fört samman och kallar sin kyrka? Aposteln Paulus ger oss det fina svaret och det trösterika svaret: alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla de som genom tron på Herren Jesus har blivit Guds barn, de är Guds kyrka. Och de kallas också för Guds hus. Och Paulus uppmanar oss att göra gott, särskilt mot det som tillhör det troendes familj. Faktum är att denna familj, den sträcker sig bortom de människor som nu lever på jorden. Det kallas hela familjen i himlen och på jorden, eftersom Gud är deras far. Herren Jesus, han kallade medlemmarna i denna familj för sina bröder och sina systrar. Och så säger han i Matteus 12 de välkända orden: den som gör min himmelske fars vilja är min bror, min syster och mor. Han lär oss också att kalla Gud i himlen far. Vilken välsignad familj. Vilket privilegium för dig och mig som sitter här i Alvesta idag att få vara en del av denna familj. Vilken förmån att ha många bröder och systrar som kallats sammans av Gud till sin familj för tid och evighet. Det står skrivet: alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Det andra som vi ska säga om kyrkan, det är att det är Guds tempel. Kyrkan är inte en byggnad, men ändå använder skriften den mycket träffande illustrationen om kyrkan som en byggnad. Men här kommer det viktiga: det är en andlig byggnad. Aposteln Paulus försäkrar hedningarna som kommit till tro att de är medborgare. Så säger han med Guds folk, det vill säga med de judar som kommer till tro. Guds utvalda folk i Gamla testamentet. De är alla medlemmar i Guds hushåll. Paulus fortsätter att beskriva kyrkan som en byggnad. Kyrkan är byggd, och det här är också mycket viktigt. Byggd, vad är den byggd på? På lösan sand? Nej. Den är byggd på apostlarnas och profeternas grund. Med Kristus själv som är den främsta hörnstenen. I honom förenas hela byggnaden och stiger till ett heligt tempel i Herren. I honom har också du blivit inlämnad för att bli, kan vi säga, en bostad där Gud lever med sin ande. Och vi har Paulus välkända ord i Efeserbrevet: ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman. Den växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Vad är det som är viktigt? Det vet alla som bygger hus. Det är grunden. Har man ingen grund, har man ingen säker, solid, fast, orolig grund, då vacklar huset. Apostlarna och profeterna, det är den grund på vilket Guds tempel byggs. Och det syftar inte på dem som människor, utan det syftar på de ord det skrev genom den helige andes inspiration. Apostlarna och profeternas skrifter, skrifterna i Gamla och Nya testamentet, det är denna grund. När Petrus säger de välkända orden i Matteus 16, när Jesus frågar: vem säger ni att jag är? Du är Kristus, den levande Gudens son. Då sa Jesus att han skulle bygga sin kyrka på denna klippa. Och vad var klippan? Det var den sanning om Kristus som Petrus hade bekänt. Och så går Herren Jesus vidare och säger att den bekännelsen var så stark så att inte ens helvetets portar kan övervinna henne. Det finns och kan inte läggas någon annan grund. Paulus, han säger i första Korinthierbrevet 3: ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Jesus Kristus själv är hörnstenen. Han är centrum för de heliga skrifterna. Och han säger själv: de vittnar om mig. Ta bort Kristus Och skriften blir meningslös. Bibeln blir meningslös. På denna grund är kyrkan byggd. Människor kommer till tro på Jesus som troende och endast som sådana. Det är viktigt. Blir de byggstenar byggda tillsammans på grunden. Varje troende är en, kan vi säga, en tegelsten eller en liten byggsten som utgör en del av detta heliga tempel. När den reser sig på grunden av det bibliska ordet. Genom tron på Herren Jesus som din frälsare så får du med glädje säga att du är också en byggsten i denna andliga byggnad, kyrkan. Genom att kalla kyrkan för ett heligt tempel i Herren betecknar Paulus den byggnad som han beskrivit som en bostad där Gud lever med sin ande. När Gamla testamentets Israel befalldes att bygga tabernaklet och senare templet var Gud närvarande där. I det allra heligaste, i det innersta av templet. I Nya testamentet så berättar Paulus till de troende, vi är i Korint, vi är den levande Gudens tempel. Och Gud har sagt, jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud, och det ska vara mitt folk. Vilket under som Herren uppenbarar för oss. Vi, tillsammans med troende i alla tider, utgör denna andliga byggnad där Gud själv, Fadern, Sonen och den helige Ande bor. Detta är Guds tempel, uppbyggt av alla troende. Det står skrivet. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. 1 Korintierbrevet 6:16. För det tredje säger vi att byggmästaren av denna kyrka, det är ingen annan än Herren själv. Liksom varje byggnad så har denna byggnad, kyrkan, en byggherre. Det är ingen annan än Herren själv. Jesus sa till Petrus, jag ska bygga min kyrka. Bibeln berättar om kyrkan som har grundats i Jerusalem i Apostlagärningarna 2. Herren, står det, ökade var dag skaran. Med vilka? Med de som blev frälsta. Ja, detta är Guds kyrka. Den är byggd av honom. Den tillhör honom. Kristi kropp, det är ett annat uttryck som Bibeln använder för den. Och den talar om kyrkan som just Kristi kropp. Det visar också oss hur nära det som tror på Herren Jesus blivit bundna till varandra och till Herren Jesus. Paulus skriver i brevet till romarna, så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. De olika lemmarna i kroppen behöver tjäna varandra med sina olika gåvor enligt de anvisningar från Kristus som är huvudet. Det står skrivet. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, med den kraft som är fördelad åt varje enskild del, så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig i kärlek. Efeserbrevet 4:16. För det fjärde är kyrkan känd av Gud. Kyrkan består av de som tror på Herren Jesus. De har blivit en del av Guds familj, församlingen. Den består av troende. Men hur kan vi veta vem som är troende? Eftersom vi tror med hjärtat så behöver vi titta in i en annan persons hjärta för att säkert veta om den är troende. Det står helt bortom all vår förmåga. Att försöka göra det är förmätet. Och det är att leka Gud. Vi kan se bara på en sak. Vi kan se på det yttre. Men Herren, han ser till hjärtat. Tron i hjärtat kan inte vi människor se. Det står skrivet. Herren känner det sina. Luther, vad sa han om kyrkan? I Stora katekesen förklarar Luther orden i den apostoliska trosbekännelsen med de heliga samfund. Och därmed så ger han en enkel och tydlig beskrivning av kyrkan. Han skriver, i trosbekännelsen kallas den heliga kristna kyrkan för en, vadå? Jo, en gemenskap av helgon. Det vill säga den består av, och för att vara ännu tydligare, en helig gemenskap. Det är summan och innehållet i denna fras. Jag tror att det finns på jorden en liten gemenskap av rena helgon under huvudet Kristus. Den är kallad av den heliga ande i en tro och ett sinne. I den smakalliska artiklarna så har vi det klassiska uttalandet av Luther, tack gode Gud. Ett 7-årigt barn vet vad kyrkan är, nämligen heliga troende, och får som hör sin herdes röst. I motsats till den bibliska undervisningen som Luther bekände, så undervisade Rom och gör det fortfarande att kyrkan, det är den synliga kroppen som styrs av påven i Rom. Och han är förmätet också, anser sig vara Kristi ställföreträdare på jorden. Så hävdar han att det är en utåt synlig kropp. Luther, kom ihåg vad han sa. Han trodde på kyrkan. Han visste det inte i det han såg med ögonen, utan genom sin tro. Det står skrivet. Till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna och församlingstjänarna. Så börjar Paulus sitt brev till Filipperna. För det sjätte säger vi, en helig kristen och apostolisk kyrka. Den nicenska trosbekännelsen, den beskriver kyrkan som en kristen och apostolisk kyrka. Även om vi ser många kyrkor och församlingar i världen, så finns det egentligen bara en kyrka. Och det är den kyrkan Bibeln talar om, som är bestående av troende i alla tider. Det är den kyrka som Jesus grundade. Denna kyrka kallas helig. Och det troende är helgon. Och aposteln Paulus, han skriver till Guds församling i Korint. Det som helgats i Kristus och kallas att vara heliga. Genom tro på Herren Jesus har de blivit heliga. Deras synder är borttagna. I Efesierbrevet 5. Kristus har älskat församlingen, offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den, sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet. Och att föra fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck och skrynkla eller sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. Vi har noterat vår frälsares ord att kyrkan är så mäktig och den kommer att äga bestånd även när vi hör Herren Jesus säga: frukta inte du lilla jord. Den måste kämpa mot vilka då? Alla de makter som vill undergräva tron och förstöra kyrkan. Först i himlen så kommer vi att triumfera. Där blir det en fullkomlig frid och härlighet. Då får vi vara med frälsaren och bli lika som honom. Det står skrivet. Var inte rädd, du lilla jord. För er far har beslutat att ge er riket. För det sjunde så säger vi: vad är det som förstör? Och vad är det som river ner kyrkan? Det spelar ingen roll vad du tror, så länge du är uppriktig. Kyrkor, ja, de har inte samma lära, men de strävar ändå mot samma mål, himlen. Det kan finnas olika vägar, men de leder ändå till samma plats. Du har kanske hört de här orden. De är farliga. De är förföriska. De är förrädiska. Profeten Jeremia på 600-talet, han hörde precis samma ord. Folket, de negligerade Gud. De lyssnade inte på prästerna. Och till och med prästerna vek av. Man förde in främmande gudsdyrkan i Israel. Och Jeremia, han fick verkligen profetera i motvind. Och i stark motvind. Jag tror inte han fick många klappar på axeln för sin undervisning. Det var inte många som lyssnade. Och Jeremia, han fick ta, för att folket skulle förstå, så tog han en bild från fågellivet och fåglarna. Han sa: till och med storken under himlen vet sin bestämda tid. Och turturduvan och svalan passar tiden när den ska komma tillbaka. Men mitt folk känner inte Herrens domslut. Djävulen river ner kyrkan. Han förblindar människor. Och han har en stor arsenal av bibelkritiker som är i tjänst hos honom. Det ger intrycket allihopa att läran och ordet och de små ändringarna, det gör inte så stor skada. Och så kommer vi tillbaka till paradiset. Där han började, har Gud verkligen sagt: Afgemar. Det är hans mantra som hela tiden vill slå ner. Och vad vill det sudda ut? Det som vi har som rubrik för denna lördag. Det står skrivet. Han är lögnens fader, säger Johannes i det 8:e kapitlet. Han lurar människor att sprida hans lögner. Bibeln kallar dessa människor falska apostlar, bedrägliga arbetare. De är maskerade i fåra kläder. Och de Och det är det som är det bedrägliga. De ser ut som Kristi apostlar. Paulus varnar Titus för många upproriska människor. Det är bedragare som förstör hushåll och lär ut saker som de inte borde undervisa. Paulus var bekymrad över de falska apostlarna och vad de gjorde mot församlingen i Korint. Och han säger till och med de varnande orden till församlingen: men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras, vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Andra Korintherbrevet 11. Det finns ett bibelställe som man inte hör så ofta när det gäller Romarbrevet. Och det är Romarbrevet 16 och 17. Det är mycket lätt att komma ihåg. Det är 16 kapitel och den 17 versen. Det är nog Bibelns allra tydligaste ställe som lär oss hur vi ska förhålla oss till dem som predikar ett annat evangelium. Och han säger att det är de som vållar splittring. Detta bibelställe säger många teologer att det är malplacerat. Det borde inte finnas här. Paulus, han slutar så fint med att hälsa församlingen i Rom. Men han säger: se upp för dem. Håll er borta från dem. Den gode missionsteologen Walter, han säger: det är varje troendes plikt vid fara att förlora sin frälsning, att fly alla falska lärare, undvika, står det, alla heterodoxa församlingar och sektor, och erkänna och hålla sig till renläriga församlingar och till deras präster. Var helst dessa står att finna. Så allvarligt är det. Genom att insupa det andliga gift som sprids med den falska läran från predikstolar, så går människor miste om sin frälsning. Det står skrivet: jag uppmanar er bröder att se upp för dem som skapar splittring och väcker anstöt mot den lära ni har fått undervisning i er. Håll er borta från dem. För sådana människor tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk och med fina ord och vackert tal. Romarbrevet 16 och 17. Så har vi bara två punkter till. Tre. Den synliga kyrkan. Paulus skrev sina brev till en synlig församling. Det var en viss plats, Korint. Brevet överlämnades till medlemmarna, lästes upp och spreds vidare, som Lars berättade i sitt förra föredrag. Men har vi inte i föredraget sagt att kyrkan är osynlig? Är den också synlig? Ja, både ja och nej. Den förblir osynlig eftersom vi inte kan se in i hjärtat om en människa har tron eller inte. Men kyrkan är synlig där Guds ord förkunnas och sakramenten förvaltas. Där föds människor på nytt. Det vet vi. Ordet vänder inte tillbaka fåfängt. Det står skrivet: med glädje ska ni tacka Fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som det heliga har i ljuset. Kolosserbrevet 1 och 12. För den nionde, nådemedlen, kyrkans sanna skatt. Varför tron att växa i hjärtat? När vi besvarar denna fråga så tar Bibeln ofta ett exempel från gräset och regnet. När det är torrt så vissnar gräset och det dör. Och när det regnar igen så frodas gräset och det blir grönt. Och det krävs regn för att växa. Och Jesajas ord: när regnet och snön kommer ner från himlen, inte återvänder till den utan att vattna jorden och få den att knoppa och blomstra. Så är det med mitt ord, säger profeten, som går ut ur min mun. Det kommer inte att återvända till mig tomt, utan kommer att uppnå vad jag önskar och uppnå. Det är syfte för vilket jag sände det. Jesaja 55. Vad Gud vill åstadkomma genom sitt ord. Paulus ger svaret: tron kommer av det hörda budskapet. Den helige ande verkar alltså alltid i och genom ordet. Detsamma gäller dopets sakrament. Petrus sa till församlingen på pingstdagen i Jerusalem: omvänd er och låt döpa er. Och 3000 kom till tro. Evangeliet i ordet och sakramentet bevarar oss i den frälsande tron. Det är därför ordet och sakramenten kallas nådemedel. Det står skrivet. Evangelium är en Guds kraft till frälsning. Romarbrevet 1:17. För det tionde och sista, kyrkans kännetecken. Vi har just sett från Bibeln att den helige ande verkar tron. Och han gör det genom det underbara evangelium. Och att Guds ord, det är effektivt. Och Gud, han har gett sitt ord till kyrkan för att det ska predikas som det står skrivet. Av alla dessa skäl så kallas nådemedlen för kyrkans kännetecken. Och kännetecken, det är ju någonting man identifierar någonting med. Om vi har en påse med mjöl, så visar det vad förpackningen innehåller. Använder man mjölet på rätt sätt, så blir det bröd för dagen och vår lekamliga kropp hålls vid liv. På samma sätt är det med evangeliet. När det predikas rent, när det ljuder eftersom det står skrivet i Bibeln, då kan vi vara säkra på att det är kraftigt och verksamt. Människor föds på nytt. De blir bevarade i sanningen och sen får det eviga livet som en gåva. Det faktum att det stiger upp en pastor i predikstolen för en grupp människor, det gör det inte till en kyrka. Om pastorn predikar utifrån sitt förnuft eller vad han har tänkt ut, moral och så vidare, politik, då lägger han fram någonting annat. Det är inte kännetecknen för kyrkan. Och byggnaden må vara hur stor och mäktig som den än är, finns inte bibelordet där, då är inte heller Gud närvarande med sin ande. Endast när det klara och rena evangeliet förkunnas, sakramenten förvaltas, så leds människor på rätta vägen till himlen. Varje förändring, varje förvanskning leder bort från den saliggörande tron. Därför, kära vänner, måste vi låta Guds ord stå som det står skrivet. Amen. Jag ska avsluta med en sångvers som vi brukar sjunga just om kyrkan. Den kristna kyrkan är ett stort Guds under. När världens ledarskap i hast förgår, är Kristus i all evigheten samma. Hans rike alltid fast på klippan står. När världens riken vacklar och går under, går kyrkan mot fullkomlighetens vår. Amen.